Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Jag ser ut som en kvinna som har kontroll över sitt liv.
Ja, verkligen!
Jag har på mig jättesnygga boots, vita jeans fast det är
slaskigt. Har du nya boots?
Nej.
Är det de?
Vita jeans fast det är jätteslaskigt ute, inte en fläck. Kamelfärgad kavaj.
Blazer.
Snygg i håret. Ja. Jag vet inte, mitt ansikte strålar. Jag vet inte vad jag ska säga mer.
Och jag vet vad jag ser lite ut som. En grotttroll.
Nej, du är så fin.
Ja, men jag är ju stylad.
Ja.
Jag är ju en stylist nu. Ja. Min stylist som jag kallar henne. Hon är många stylist.
Jag är så imponerad av alltså Julia.
Som har Julia Strid. Följ henne på Instagram. Jag kontaktade henne för jag gör ett ganska stort, eller ett omfattande, jag vet inte hur stort, men så tv-jobb nu. Och jag har aldrig haft en stylist.
Mm.
Alltså jag, du vet, jag har gjort mycket tv, men vissa, det är låg budget och liksom. Mm. Och så frågade jag henne, bara, så här, skulle du, eller alltså jag betalar henne givetvis. Och jag, så här, skulle du vilja styla mig? Fick hem två stora påsar med grejer som hon har lånat då från olika showroom. Och du vet, jag tog upp grejer bara så här. Jag såg att allting var snyggt, men du vet, det är en annan sak, så här, kommer jag passa i det här verkligen? Det här är lite, det här kommer inte jag. Provade allting och bara, när jag såg upp ett plagg var jag så här, de här jeansen kommer jag nog inte kunna ha. Passar perfekt. Jag förstår inte hur hon, ja, hon är ju, jobbar ju med det här, så hon har väl koll.
Men det var också att jag tycker att hon har liksom lyckats med din stil bättre än vad du själv gör.
Ja, jag vet!
Alltså, att, för att min kompis Emma hade sett den här bilden som du hade lagt upp. Och hon var skickad till mig så här, vad gör Hanna för någonting? Och jag bara, nej men hon ska göra tv-gig och Julia har stylat henne. Hon bara, fy fan vad Hanna. Alltså hela outfiten.
Ja, det är sjukt. Jätteduktig.
Så det är mycket Ganni jag har på mig och mycket sånt där danska märken.
Och så var det så sur för att jag vill ju behålla allting. Jag mässade henne också bara, ska allting tillbaka? Bara, då har allting stått tillbaka. Liksom. Du är lånat. Kommer ju vara så sur. Jag kommer ju så skrika om en månad då när jag ska lämna tillbaka. Vart är mina jeans? Nej, det är inte mina.
Nej.
Ja, det här vet jag inte hur intressant det var. Klipp bort Johan! Och välkomna till Surre.
Hoho.
Avsnitt 15.
Nu börjar vi komma upp i lite tyngd.
Nu är vi byxmyndiga. Nu kan podden ut och knulla. Jag har ju en sån grov social bakisångest idag. Jag har haft det nu till och från några dagar. Och jag vet inte om du känner igen dig i det här. Men jag har jobbat väldigt mycket nu senaste tiden. Och träffat ganska mycket människor. Och
nya människor.
Nya människor och nya kollegor. Och så här, folk som jag tycker, alltså jag är verkligen så, som jag tycker om. Och även intervjuat personer och så. Och när man är framför kameran, som jag är nu i det här jobbet. Så man anstränger sig otroligt mycket. Alltså såklart, för det är mitt jobb då, alltså att så här, men försöka få personer man intervjuar bekväm och att det ska också bli kul och att det ska så här, så hjärnan är liksom på högvarv verkligen. Och det här fortsätter ju också sen med alla mina nya kollegor, alltså det är roliga fotografer och en inslagsproducent som jag tycker mycket om och sådär. Och ja, då vill jag liksom att de ska tycka om mig också. Och så har det varit ganska långa bilresor nu, vi har liksom åkt lite runt i Sverige och gjort de här intervjuerna. Så att jag kan ju komma flera gånger nu liksom efter att jag har varit och så här spelat in. Så är det som att jag vaknar upp alltså bara så här, dung, och bara blir mig själv igen på något sätt. Och bara, vad fan har jag sagt?
Åh nej,
alltså,
det är så hemskt.
Jag har bjudit så mycket på mig själv. Alltså jag har berättat saker. Jag liksom, du vet, bara alldeles för privata saker.
Ja, Nej, men jag känner, alltså, det är ju så där, lite som när man känner när man har varit på en fest bara. Ja, fast du har inte druckit någonting.
Jag har inte druckit en droppe. Nej. Jag har liksom varit så nykter man kan vara. Och ändå har den här lilla munnen gått. Alltså jag har pratat, jag surrar så mycket hela tiden. Och var liksom, ska berätta långa historier om min, från min barndom. Och liksom, ja, men jag gjorde det här. Och, ja, men min känsla.
Nej, men, nej. Vet du, älskvärt tycker jag. Och du pratar ju ofta om att du är så här, att du typ är otrevlig och sådär. Men du är ju också en sån som öppnar, alltså för att få andra att trivas så öppnar du upp dig själv, vilket gör ju att folk tror ju också sen efter att de är bästis med dig.
Mm.
På, alltså, eller
ja, för jag pratar ju inte bara om mig själv, jag gräver ju även i andra.
Ja.
Orätt. Alltså jag, det är liksom, du vet, jag kan vara så här, vad är ditt största mörker? Kan jag liksom fråga en kollega jag känner två. Varför håller jag på så?
Men det är ju så att jag har ju sett en och annan som tror de är bästis med dig genom åren. Eller hur? Jag har sett dem. Och då säger jag, ja, nu har hon gjort det igen.
Du har bjudit in ditt tack.
Du har bjudit in, på det. Mm.
Men det kommer faktiskt från ett gott ställe, vill jag ändå poängtera. Det är inte så att jag försöker få honom, utan jag är genuint intresserad och jag tycker att vi där och då har det så jäkla kul. Och jag liksom blir så som i situationen 100%, så är jag så engagerad.
Jag vet att det är jättegenuint.
Men sen kanske det blir sådär, problemet är ju när min energi tar slut då och jag liksom vill dra täcket över huvudet och smsa liksom mina gamla kompisar på något sätt. Då har jag liksom inte tid för det där andra. Nej. Och då är det, och det är ju, jag vet inte fan, alltså det här är ju, jag vet inte om man kan prata om det här. Det känns som att det är så, jag använder människor som slit och släng, det gör jag ju inte.
Nej,
men det,
nej, det gör du, nej, verkligen inte. Men jag förstår, jag är ju, för att vi pratar så ofta om att jag skulle vara så trevlig, men jag har ju en otroligt tydlig gräns också. Alltså man får inte, alltså jag tänker, jag är så rädd att bli kvävd av andra människor.
Mm.
Alltså det är lätt för mig att gå in på ett kontor och vara jättetrevlig och så här, jag vill ju att alla ska må bra och sådär. Men sen när det kommer till om de vill ha något mer av mig, alltså så här, jag kan inte räkna med att jag svarar i telefonen.
Och för mig är det alltså på den nivån att jag löser folks problem. Alltså du vet, jag är engagerad. Jag är liksom så här, för någon har liksom något problem med sin, jag är full familj, liksom. Då ska jag kunna åka hem och hämta. Alltså du vet att jag, en väldigt begränsad tid då, vilket är ju nästan taskigare, för då man får mig då, jag vet inte vad jag har så mycket att ha, men man får liksom mitt engagemang
under en vecka.
Under en vecka, väldigt intensivt. Nej gud, så kanske inte heller. Jag vet fan, men det är nog kanske lite mognare att ha någon sån där gräns, för nu känner jag bara att såhär,
men jag förstår vad du, när du berättar så vet jag ju precis hur det är, och det kommer verkligen bara från ett fint ställe tycker jag. Jag tycker att det är en jättefin egenskap. Det är ju du som blir lidande, och kanske de här då som vill vara med dig.
Men precis, och det sitter jag ju med nu. Men nu är det liksom, det som är lite skönt nu, måste jag ändå, jag jobbar bara med killar. Och där finns det inte samma liksom förväntningar kanske, att de liksom tror att de ska bli bästis. Men det kanske finns ett större liksom frö i mig som känner att jag vill imponera. Mm. Alltså att den här liksom, ja men du vet.
Ja, jag förstår precis. Du måste vara lite skön också.
Ja, skön hela tiden och så. Men jag vet inte. Jag har varit helt förstörd. Jag hoppas att det kommer bli bättre. Jag leder nästa vecka, sen så jobbar jag jättemycket igen. Men alltså, energimässigt.
Du kommer komma tillbaka. Man måste bara vila någon dag. Ibland räcker det med en dag.
Mm.
Att inte ha några måsten, så kommer man tillbaka.
Mm.
Det är lite som när jag kom hem där från sjukhuset. Jag kommer aldrig bli mig själv igen.
Två dagar senare.
Undrar vad man ska shoppa på Rådebjerg.
Ja,
precis så.
Ja, hur är det med dig då?
Nej, men jag försöker hitta svaren till varför allt är så tråkigt just nu. Är det här Mercury in retrograde?
Jag tror det.
Ja, men det är också, men jag har ju också hävdat att, alltså det har blåst så mycket här i Stockholm senaste, är det 3 veckorna?
Jag blir så jävla förbannad.
Nej men alltså det är ju den största fienden, blåsten.
Nej,
blåsten har förstört mitt liv och den har förstört en annans liv i våra familj också, min dotter. Att bråka med henne om blåsten 2 gånger om dagen. Det är alltså, det tär på mig på det sjukaste sättet.
Men vänta nu här, för jag bara säga en sak. För jag har hört från Johan som har berättat att det är du som har överfört hatet mot blåsten. Precis så som man inte ska göra med barn då, enligt något facit. Att man ska inte vara så, jag som är till exempel då rädd för ormar, att jag inte ska så överföra det på Nissa. Så här är en orm, alltså att jag då. Enligt Johan så går du alltså varje gång du hämtar Florens på förskolan, så går det så här: åh gud vad den blåser, Florens, och det är så trist när det blåser.
Nej,
nej, nu skyndar vi oss hem för den här blåsten är så vidrig.
Det där är fel. Det är snarare jag som har blivit inspirerad av Florens. Alltså, det där var gulligt. Du skulle se oss. Vi är 2 hysterikor. Hon vägrar också åka vagn, för det hade ju kunnat skydda henne.
Ja, ja, ja.
Hon skriker. Snoret i hela ansiktet. Och hon också vill inte titta. Så att hon liksom irrar runt på is. Alltså, du vet, jag kan bara se hur hon bara går utan mål och mening. Och du vet, vinden! Det blåser så mycket, och jag, du vet, så här: Florens! Alltså, du vet, vi är alltså 2 stycken på Mount Everest 2 gånger om dagen. Och det är så här, det har tagit så mycket energi av mig att bråka om vinden. För det är också så här: mamma kan inte göra någonting åt vinden!
Nej, vad fan ska du göra?
Och jag har försökt preppat varje morgon: Florens, nu när vi kom ut, det kommer blåsa, bara så du vet. Mm.
Men du kan göra inte till en stor grej, så ska ni bara...
Det är redan en alldeles för stor grej.
Men man låtsas som att det inte blåser. Ah, jag vet inte fan, hon får ett paraply.
Låtsas som att det inte blåser. Alltså, det är en vindtunnel vägen som vi går till förskolan.
Varför? Det är så mycket har väl ändå.
Jo, men jag kan säga, vi bor på ett ställe där det blåser alltid. Och nu när det har blåst jättemycket så är det som att storm. Alltså jag får knappt ut henne ur porten.
Men gud.
För att dörren är alltså...
Jag fattar.
Jag kan inte ens prata om det. Det är som att...
Jag höll på att blåsa bort som barn.
Mm-hmm.
För jag hade en väldigt stor jacka. Och så var jag väldigt lätt en gång. Alltså jag har tydligt minne. Alltså det var ju väldigt lätt, alltså när jag var liksom runt 7-8. Och så hade jag en stor täckjacka. Och så gick jag med farmor på i Matfors, alltså där jag är ifrån, på en gata. Och så var det sån där riktig höstblåst. Och då...
Jag lyfte!
Jag lyfte från marken. Det var jätteobehagligt.
En skryt av hur smal och lätt du är.
Fan. Nu lyfter jag inte. Men då. Farligt med stora jackor på lätta barn. Tänk
och
på
sen
det.
Så. Jag har ju hört. Jag vet inte. Det här har vi nog pratat om förut. Mm-hmm. Du och jag. Men att. Jag har ju hört att typ. Under blåst så ökar brott. Folk tar livet av sig. Alltså. Folk blir galen. Och jag känner igen mig. Jag är galen.
Ja. Vinden, vår största fiende.
Ja, i alla fall min största nemesis, kan jag säga.
Mm.
Ful blir man också.
Ja, hår i läppglans och så vidare. Det är inte alls kul.
Så mår jag.
Mm.
Men nu har det slutat blåst. Så nu är jag hyfsat glad.
Jo, för vinden, den är stark och käck. Den är galen och fräck. Och den viner och visslar.
Det är ju också, förutom blåsten, alltså är det här väderpodden?
Nej, det är så tråkigt att prata väder också. Vad gör vi?
Det är så gråsläskigt ute.
Men när det blir snödjus, höj upp på. Bara klyscha. En annan sak som har tagit väldigt mycket av min energi, som jag känner igen hos mina kompisar också, som ni som fick barn 1 år innan mig, hade också varnat mig lite för. Och det är, det här är också en klyscha, nu säger inte jag någonting nytt, men jag vill ändå bara säga det. Och det är hur mycket energi det tar att ha ett småbarn.
Mm.
För att, och det tänker man, det är klart att jag kunde räkna ut det innan också. Mm. Men man vet ju inte förrän man har upplevt det.
Och det är också så här, nu känner jag sig så här, hur kul var jag som höll på att varna dig om det här?
Nej, vänta men, bara tills någon slår en, så kommer du vilja ta livet av dig.
Nej, men jag tror nog att det var mer sådär att man, jag tror kanske inte specifikt att det var just du, men det, jag tänkte mycket, en annan kompis som sa att hon och hennes kille levde på som vanligt. Mm. Man, de var så liksom mån om såhär, vi ska inte förändras när vi får barn. Vi ska gå på middagar, vi ska gå på fest, jag ska jobba. Och jag ska, ja, det där att man är så rädd att lämna sitt gamla jag. Man är så rädd att det ska bli en större förändring än vad det behöver vara. Problemet är så att det är en stor förändring. Och det måste man väl kanske ha respekt för. Och se sin energi för vad den är. Liksom.
Men man är ju sig själv. Problemet är att man nu ska fördela sin energi på ytterligare en jätteviktig relation.
Ja, ja precis.
Så är det ju.
Och den mest krävande relationen man någonsin haft.
Ja. Och Anneli,
och livande.
Ja, och Anneli som jobbar här, jag pratade precis med henne innan du kom. För hon har ju en dotter som är sagt lika gammal som dig, som Nisse.
Mm.
Ett och ett halvt.
Mm.
Och jag sa det, jag bara, men för mig, alltså det var verkligen typ tuffaste perioden.
Mm.
Och hon bara, ja, var det liksom? Hon bara, jag känner lite samma. Mm.
Det är för att de börjar bli människor och man ska uppfostra dem. Och det är inte det här lilla knytet som man kunde...
Man går verkligen över till något nytt. Mm. Och jag tror att det är svårt. Man är själv då också i någon typ av förändring. Att så här, vänta, hur ska jag... Det är inte en bebis längre.
Nej.
Nu ska jag börja uppfostra. Jag ska börja... Nisse kräver saker. Mm. Du får helt andra krav på dig själv också.
Mm.
Jag tyckte det var ganska lätt att vara mamma första året.
Mm.
Med mata och få den att sova. Även fast så här, det var svårt på ett annat sätt.
Mm.
Men helt plötsligt... Ja, mellan sådär ja, mellan ett och två så var det tufft.
Mm. Nej men och jag tycker det jag tycker att det är det nu. Mm. Och då är det också jobbigt att jag då har tackat ja till så mycket annat saker som är jättekul också, alltså jobbgrejer och sådär, men det är ju som ett dåligt samvete och en skuld jag bär på mot Nisse som jag inte alls känner igen hos Anton till exempel. Alltså det är någonting, jag vet inte, som jag har så logiskt svårt att liksom sätta fingret på vad det är jag känner egentligen. För att Nisse har det jättebra.
Mm.
Men det är liksom någon skuld i att jag inte kan vara...
Men vet du vad jag tänker jag också just med det där? Som du säger. Nu, jag menar, du är ju i en... Man övar ju.
Mm.
Du håller ju på att lära dig nu. Jag kanske inte kan tacka ja längre till allt som är kul.
Mm.
För förut var det bara dig själv du behövde ta hand om.
Mm.
För det, jag känner, det gör vi ju hemma hos oss hela tiden också. Vi håller ju på att öva på vad som funkar.
Mm.
Hur ska det här lite nyare livet se ut? Alltså det är en övning.
Mm. Ja, och det som jag nämnde då med den här sociala bakfyllan. Att komma hem då och så får jag inte vila.
Mm.
Alltså då så ska jag vara 100% mamma också för att jag har så jävla... skuld i det, att jag har inte varit där nu ska jag ge Nissa allt av mig och så har jag redan gett allt av mig så det finns ingenting kvar att ge.
Nej.
Så det har jag tyckt varit jobbigt den senaste tiden, men nu så har jag varit barnfri i två dagar. Anton och Nisse stack upp till Sundsvall och den återhämtningen jag kan
jag
få,
sa ju alltså, det
jag grinade så mycket när de åkte, jag ska vara från en tre nätter då, fyra dagar typ, alltså det var så skönt.
Du behövde det.
Jag behövde verkligen det. Men med det här sagt, så det är fint det där att tänka att det är en övning. Man vet ju inte.
Nej, hur ska man kunna vara bra på det på en gång?
Nej.
Och det är så här, med livet med barn, det är så... Det är alltid någonting nytt.
Mm.
Det är så förändligt också. Men just hur man ska balansera jobb och barn och sig själv, det är ju verkligen så här, försöka lista ut.
Mm.
För jag har inte heller något liksom, svar.
Nej, och det är väl också en insikt. Det är ingen som har något svar heller. Alltså man får vara så jävla snäll mot sig själv.
För jag har lite så här samma problem, eller har haft det, jag behöver inte gå in på det, men så här Florence är kanske i en så här fas där det är så här ganska mycket utåtagerande.
Mm.
Vilket då tar ganska mycket av en. Och så är jag själv, jag hämtar Florence 3 på förskolan.
Mm.
Och sen är jag själv med henne till 6 och du vet, laga mat, fixa allt det där.
Mm. Hell hour.
Hell hour. Och när Johan kom, alltså, och jag vet inte vad det är, men jag känner mig så otroligt dålig under de där timmarna, för jag är på så dåligt humör.
Mm.
Mitt tålamod är så kort.
Mm.
Och så har jag ingen liksom som hjälper mig.
Och så kanske Florence inte är på sitt bästa
Nej,
humör
precis.
Heller.
Nej, men det är ju det, alltså, det är, alltså egentligen borde jag ju bara så här, för då står jag där och lagar mat och så, ja, du vet, det händer massa saker runt omkring och jag bara, jag vet inte riktigt vad jag har för förväntningar. Alltså det, jag märker ju så här, vad har jag förväntningar? Egentligen borde jag ju bara vara så här i stunden och vara med henne. och så här, det får ta den tid det tar att laga den här maten, men då samtidigt är det så här, skriker hon så här också för mycket för att hon är hungrig. Alltså du vet, det är bara så här stressiga moment hela tiden. Och jag måste bara, jag vet inte vart mina förväntningar ligger på den här timmarna, men bra blir det inte. Alltså det är inte bra. Usch, och jag är jättearg när Johan kommer hem.
Alltså, arg på han för att han inte är hemma. Liksom. Ja. Ja, det passar nu att komma hem.
Ja, alltså så här, det är inte så här det ser ut igen. Men nu har det varit så här under en period. Mm. För att det, och så här är det många som har det. Alltså det är inte som en unik situation. Men ändå så är jag jätteirriterad av någon anledning. Jag måste liksom ändra och skifta fokus, tänker jag. Jag måste se på det här på något annat sätt. För just nu är det bara irritation.
Mm. Ja, man sänker garden och förväntningarna och tänker att det bara är överlevnad. Ja. Men är det kul att leva så? Jag vet inte.
Men under en period kan man ju ha precis. Så. Nu är det så här det ser ut.
Mm.
För jag tänker också att Florence behöver ju mig nu kanske extra mycket.
Mm.
Inte att jag står typ i mamma måste få steka de här köttbullarna! Eller jag vet inte. Trevligt har jag inte haft.
Då är vi två.
Du, Hanna?
Ja?
Vår goda vän Tradera är ju sponsor även denna vecka.
Tradera.
Har du sett att de har ju en ny funktion?
Pratar du om resell eller?
Funktionen för oss som gör felköp, skulle jag säga.
Det är som, ja, de kommer på den här funktionen efter dig, eller?
Efter dig. Jag gör aldrig felköp. Nej, men så här. Du köper ett par, till exempel ett par skor. Mm. Och det är ju svårt med, för man kan ju inte prova på att Tradera.
Nej.
Och så får man hem dem, och så kanske de är för små. Då trycker man bara sälj vidare under dina köp i Tradera-appen. Ja, jag har Tradera-appen nu för tiden.
Det är bra det.
Mm. Och då blir den annonsen uppladdad igen och den ser exakt likadan ut som annonsen när
man sitter och håller på att ta nya bilder och sådär. Ja, gud vad smart.
Så skönt för alla er som är nojiga för de här felköpen. Det är så smidigt att sälja vidare.
Alltså, finns det någonting som Tradera inte gör bra? De måste ha så bra strateger eller du vet så bra produktutvecklare. Så det vill jag verkligen ge dem. För det kommer liksom nya funktioner som gör det så smidigt för oss. I slutändan. Cred till er som jobbar på Tradera om det är någon som lyssnar på den här podden.
Ja, och kommer ni ihåg nu att vi ska ju försöka tjäna pengar. Vi ska ju spara ihop nu pengar för vi ska göra någonting med våra Tradera-affärer.
Vi har ju någon tusenlapp där nu. Jag ska faktiskt fylla på min butik om några veckor.
Men vet du, apropå våra nya eras. Nu blir det rens för mig igen. Alltså jag har en sån stor hög. Tradera-butiken ska fyllas på.
Jag ska väl bara klä mig i svart nu då, när jag ska vara så sval.
Mm.
Nej.
Jag ska göra mig av med alla svarta, så du får väl kläder så får vi köpa dem då.
På din butik. Tack Tradera, we love you.
Tack.
Du, vet du vilka Eden Silva och Miriam Björklund är?
Nej.
Nu sitter du ner. De är riktiga tennisproffs. Och tennis är världens snyggaste sport, eller?
Jo, och det är väldigt inne med tennis nu också.
Det är så inne.
Estetiken, allting. Ja. Alltså.
Och våran sponsor, Maria Nila, de har ju alltid...
Stolta ambassadörer.
Ja, de har alltid fingret på pulsen, märker vi nu. För nu så är Eden Silva och Miriam Björklund frontfaces för kampanjen The Perfect Match.
Vad är det de frontfacear, så att säga?
Jo, det är att vi, du och jag har ju redan gjort det här då, eftersom att vi är ju ambassadörer. Vi har ju hittat vår perfect match. Vi har hittat vår perfekta hårvård.
Jag, ni vet väl det. Alltså, är det någon som, Hanna, vad använder jag för shampoo?
Ja, True Soft.
Ja, och du använder ju Volume.
Jajebus. Ibland använder jag ju också Silver. Det vet jag också. Och jag gillar den här, jag brukar ha den här lilla boostmasken silver, tycker jag är väldigt bra för, så att inte mitt hår blir hö. Liksom.
Ja, och nu så har de ju, nu. Alltså de har ju årets beauty bags som de alltid har.
Ja, de är så underbara. Och ge bort det present också.
Jag vet.
Och årets sådana här beauty bags kommer ju då i Maria Nilas bästsäljande serier. Alltså den här softa. Heal och Volume. Så att din och min finns ju då, Soft och Volume. Jag tycker verkligen att ni bör testa de här, för att det är väldigt prisvärt. För i årets beautybag så får man ju en full size shampoo och balsam plus det i travel size och en fin necessär för 599 kronor. Och värdet är ju egentligen över 1000 kronor. Så att det är ju en väldigt bra deal.
Precis, alltså jag menar det är ju det är ju ändå dyrt med bra shampoo och balsam. Och då är det verkligen passa på. Och du, både du och jag använder ju våra necessärer från förra kampanjen.
Ja, jag vet. Jag älskar dem. Det är så bra att ha när man är ute på resande fot. Om man inte vill köpa såna här beauty bags, utan man bara vill liksom handla shampoo eller produkter, alltså andra produkter, så har vi också en kod som då inte gäller på de här beauty bagsen. Och det är surret20. Då får man 20% på marianila.se. Passa på att fylla upp era duschhyllor.
Tack Maria Nila.
Tack Maria Nila.
Jag har tänkt på en sak. Som...
Åh nej.
Åh nej. Nej men jag var på en jättetrevlig födelsedagsmiddag.
Gud vad du går på middagar. Du är liksom varje podd.
Jag var på en middag.
Det är härligt. Ja, ja visst.
Ja, jag är väl så trevliga vänner. Nej men då så satt vi och pratade och så bara kom vi in på så här relationer. Och så här är en grej som jag har tänkt på väldigt mycket. För jag och Johan träffades ju väldigt unga.
Ja.
Och jag är ju så lycklig med honom.
Mm.
Jag är verkligen det. Hans personlighet är... Det som jag blev kär i när jag var 16, det är fortfarande det jag älskar med honom.
Mm. Essensen.
Essensen av honom. Alltså du vet, han är... Du vet ju du också, men jag blir ju knappt irriterad på Johan nästan. Alltså jag kan ju bli... Ja, men jag kan ju bli irriterad.
Jag har inte bara
Nej, men du vet. Nej, men alltså, jag är väldigt så här, tolerant med honom.
Mm. Ja, det är du.
Mm. För jag tycker ju, så underbar. Men jag är också skärrad för att jag har ju också varit singel under många perioder i mitt liv.
Mm.
Och då har jag alltid attraherat en annan typ av kille.
Mm.
Alltså... Jag får ju aldrig någon sån, alltså du vet, såna där Johan-killar.
Nej. Men du får killar med känslomässigt kaos.
Ja. Och de säger ju med så här energier, alltså vad man dras till, att man ska dra, man dras till versioner av sig själv. Att man är ju så narcissistisk, ja. Så att man, ja. Egentligen blir man bara kär i en annan version av sig själv, ja. Ofta, i personligheter. Det är ju absolut inte Johan.
Nej, och det är ju inte Anton heller. Alltså nej. Det måste vara...
Men, och då tycker jag att så här, vi hade tur att vi träffade dem när vi var så unga. Förstår du? Ja. Att det bara blev så där typ. Och sen så var det så, vi vann på lotto när vi träffade dem.
Ja, jag känner
också det. Och så, nu, alltså det finns, det här är så sjukt. Men det finns en person, alltså jag är rädd. Att om jag hade bott i Hollywood, då hade jag blivit tillsammans med Machine Gun Kelly.
Han är min värsta!
Ja, men tror du inte
han?
Jag vill inte veta någonting om Megan Fox eller Machine Gun Kelly. Ändå vet jag allt om dem.
Ja,
det är liksom, det är bara upp i mitt ansikte från E-news eller vad fan det är som... Alltså jag kan allt om dem bara. Fast jag är så ointresserad.
Men jag kan knappt...
De äcklar mig.
Ja men lyssna, jag kan ingenting om dem. Jag bara... Det finns någonting med hans energi. Och jag är inte så att jag inte ser... Alltså det är inte så att jag kollar på en bild på honom så bara, fan vad snygg han ville bli. Utan jag blir rädd. För jag vet... Han och jag, våra energier skulle dras till varandra. Och då är jag så här, vad baserar jag det här på då? Ja, det var som sagt bara en känsla. Men så var jag tvungen att gå in och kolla. Jag måste gå in och se en intervju typ med honom. Och så kom jag in på en intervju med han och Megan Fox från GQ Magazine, heter det.
Mm.
Nej men det var så hemskt också då, för när jag såg Megan Fox. Nej men, det är ju någonting med henne också. Som är som jag.
Är det sant?
Ja, hon är så där. Jag kan inte ens sätta finger på
henne.
Hon
jag
är
vill väldigt, verkligen veta.
Ja, hon är så där. Många killar tror att jag är jättedominant.
Mm.
Men det är jag inte.
Nej, nej, nej.
Jag är bara väldigt tydlig.
Mm.
På ett sätt som kanske inte... Jag är inte lika behaglig. Alltså förstår du? Jag är bara så här... Alltså det är bara rätt på.
Mm.
Och jag bara fick en känsla av att hon är likadan. Alltså när jag ser hon förde sig så kände jag igen mig i henne.
Mm.
Och... Machine Gun Kelly, han är en sån här som vill åka till Bora Bora och ta svamp typ.
Mm, mm.
Och jag är bara en kille ifrån och åka till Bora Bora och ta svamp. Eller så här. Så och såna där, alltså du vet så här, när man är lite så här som jag är och så träffar man såna där killar som är,
han är bekräftande som fan.
Nej, de är så bekräftande och samtidigt som de klarar av någon som är väldigt mycket tjej.
Mm.
För han är själv nära till sin feminina sida. Även fast man behöver inte vara feminin.
Nej, nej, nej.
Så är man väldigt nära. För att han är liksom fragile. Mm. Han är känslig.
Vet du vad det här är?
Nej.
Det här är den klassiska. Alltså nu gör jag en sån enkel psykoterapi på dig. Men det här är ju för att du har en pappa
som är känslig och fragile och bekräftande. Du, Johan är ju inte lik din pappa.
Absolut inte.
Men du, det som i vuxen ålder, alltså när du skulle hitta någon kille eller liksom när du drar till, det är ju för att du känner, du vet ju, det, är så, det där är ju en klassisk grej, att man vet ju sina föräldrars förhållanden. Alltså det är det som man är uppvuxen med oftast då, och det som liksom, en syn på kärlek och sådär. Vi har ju pratat om det innan. Och det tänker jag bara att det är ju killar som har egenskaper som din pappa har.
Ja, kanske är så.
Vissa i alla fall. Alltså egenskap.
För jag blir ju också mörkrädd. För att det är också sån här kille som, den här typen av killar, de låter en hålla på ett sånt sjukt sätt. Jag är ju sån som bara, det här var före kanske jag var sjuk, men du vet, jag kunde sitta uppe nätter och typ spå killar i tarot typ.
Ja.
Och de, alltså de här typen av killar, de låter en göra det. Johan skulle bara, vad fan är det där? Gå och lägg dig, din fruktansvärda person, skulle han säga. Alltså, det finns ingenting av Johan i. Alltså, han är så olik den här typen av person. Och ja, de är så bekräftande, men de är också, som sagt, så känsliga på insidan.
Och är liksom inte så pålitliga i alla situationer.
Nej, för att, nej, de är inte pålitliga för att...
Det här säger jag alltså inte likt din pappa, men alltså jag menar bara det känsliga.
Det känsliga gör ju att deras kanske ego till slut blir det som är det viktigaste.
Mm.
Det är du som måste lyfta upp dem och så.
Mm.
Men sen är de ju också väldigt så här roliga att vara med. Det är ofta så här spontana och det händer jättemycket saker.
Åker på Gagnet!
Ja!
Åker på Gagnet! Gagnef. Jag vet att du var där, vet du.
Det är
tunt fabrik.
Apropå tunt fabriker, Gagnef
tunt fabrik. Alltså så känner jag. Men omkring Gagnef.
Ja, men
absolut. Jag
tänk,
fattar ju att det är så kul.
Sätta en bild på mig och Machine Gun Kelly på Gagnef.
Ja, jag hade varit så här. Ja, det är väl klart. Så hade jag känt.
Men
jag hade också känt att snart hittar hon tillbaka igen. Ja. Hon vill.
Men förstår du inte, visst ligger det någonting?
Jag vet du, jag är så imponerad av att du har sett det här. Att, för det krävs också att man tittar på sig själv utifrån och kan förstå
för
vem man är.
För det är också samma typ, ska jag säga. Nu kommer jag dra in fler i det. Det är Travis Barker och Pete Davidson. Ah. Det är samma person.
Verkligen, emo-killar.
Emo-killar.
Men Travis Barker, han stör inte mig lika mycket.
Nej, men han är lite mer mogen.
Ja, han är mogen, han är familjefar, tycker jag. Och liksom...
Ja, jag vet Pete Davidson och vad heter ens
Machine Gun Kelly.
Ja, men vad heter han? Colton.
Jag kommer inte ihåg. Nej. Jag har inte koll på.
De vill ju bara, alltså jag tänker bara nu kanske Pete Davidson, han går väl bara runt och tar bilder på Kim.
Ja, bekräftar väl
henne. Skrattar åt henne så mycket.
Men hon är ju så kul också.
Ja.
Välkommen till Paparazzi podden.
Ja. Nej, fast när vi skickar
med oss själva som kändisar.
Men kan inte du också känna med typ kvinnliga kändisar? Ibland är det bara så att du vet att du är som hon.
Ja. Fan, det där. Men jag kan ju få såna känslor ibland.
Men det
jag...
som är, du kommer, alltså du säger ju alltid såna här blyga indie-killar blir kär i dig.
Ja.
Tyst.
Ja, indie-killar blir ofta inte kär kanske, du vet inte om någon blir. Men kan, alltså det är såna när jag var och flaxa kanske, så är det såna kanske som har slängt ett öga åt.
Men du säger så här blyga, alltså när du säger blyga killar,
jag
alltså
jag får, blyga
killar. Nej, det är det värsta jag vet.
Älskar blyga killar. Åh, vad sexigt.
Jag är så, säg någonting.
Nej, men alltså nej, men blyga.
Sitta och kolla under.
Nej, men det är inte det. Jag gillar ju någon som blir lite rosig om kinderna och liksom alltså en kille som låter mig prata och skratta åt mig och ställer frågor.
Det gör de här killarna också.
Ja, jo, det gör de, men de, jag ser ett större ego hos dem.
Ja, du, de har det största.
Ja.
Men det är ju som det är för att jag också har sånt stort ego då. Så man sitter ju bara så här, alltså du vet, det blir ju en spegling av mig. Om jag hade varit kille, då hade jag väl varit en sån där.
Ja, men, Machine Gun, hade varit kille.
Gun Kelly och gjort jättedålig rapmusik typ.
Jag tänker att det är så tur att jag är tjej ofta. För med mitt humör också. Det hade varit rent av obehagligt om jag hade varit en kille.
Ja, det hade det.
Alltså du vet att jag kan bli så här, jävla kukmick! Alltså du vet att jag så blir arg snabbt på saker. Och liksom, det är så här,
ja, men
du,
gud, tänk en man som är som dig.
Det hade ju... alltså det är ju rent av. Då är det ju liksom... Men då ringer man ju polisen i princip. Tänk om Anton, när han skulle stå och fixa sig på morgonen. Och så, det här är ju, kanske inte sen Nisse kom, för då är jag så rädd att skrika. Men innan, alltså för min plattång, för det blev fel liksom i luggen eller någonting, då kunde jag rakt ut skrika,
vad fan är det för fel på mitt liv?
Alltså, du vet,
Anton liksom hoppar väl till framför Nyhetsmorgon-snackaren.
Men nu måste vi tänka, vilken man är så? För jag tänker, om det här var en podd och då gör Machine Gun Kelly, och vilken skulle min poddpartner vara? Alltså, någon som är så aggressiv som nästan så här blivit cancelled då?
Är Ola Rapass?
Nej, det är så häftigt.
Men så arg är ju inte min största egenskap.
Jo, men han som ringer till sitt barn och skäller ut.
Ja! Alec Baldwin! Jag är jättelik Alec Baldwin. Han är en person jag kan kolla på och tänka att vi är samma känsloregister. Det här är fan sjukt. Jag tänker jätteofta. Han är också, du vet, inte får smickra mig själv, men han är också kul, ja. Du vet, i 30 Rock.
Nej, men, ja. Så rolig.
Men han är också en galning. Alltså, han är jätteproblem med känslor.
Han är så lättkränkt.
Alltså,
han har så problem med känslorna. Ja. Det är därför det har blivit så här. Han ringer själv ut sitt 8-åriga barn.
Ja. Ja, det är så en jävla sjukt klipp. Har ni hört det? Jag kan inte Johan klippa in det. När Alec Baldwin ringer sin 11-åring och är sur på sin dotter för att hon inte svarar eller liksom vill träffas. Typ, så att han ska åka till henne. Släng in det klippet, för bara lite kort. Och så tänker vi, Hanna Persson som man.
I'm leaving this session with you to tell you, you have insulted me for the last time. You don't have the brains or the decency. As a human being, I don't give a damn that you're 12 years old or 11 years old or that you're a child. You have humiliated me for the last time with this phone. I'm going to let you know just how disappointed in you I am and how angry I am with you that you've done this to me again. You've made me feel like shit. I am going to get on a plane and I'm going to come out there for the day and I'm going to straighten your ass out when I see you. Do you understand me? So you better be ready Friday, the 20th, to meet with me. So I'm going to let you know just how I feel about what a rude little pig you really are. You are a rude, faultless little pig.
Nej, fy fan. Gud vad hemskt. Usch, det hoppas jag verkligen inte. Och det där är ju intressant, för att min kille är ju väldigt lik min pappa. Mm. Så där var, alltså, den där psykoterapin funkar ju inte. Eller det funkar ju bra i min nuvarande relation förstås. Mm. Det är ju nästan kul ibland när jag och Anton är hemma hos min pappa. Och så ser jag liksom, kan jag kolla ut på gården. Och då ser jag hur pappa och Anton går bredvid varann med någon verktyg i handen. Och ska liksom hålla på med någon pump på gå. Alltså du vet, det är liksom, de lunkar fram, det är lugnt och det är liksom väldigt stort intresse kring specifika saker.
Men det är också, jag känner ju att vad då min relation med Johan är, så här, beviset vad viktigt det är. Och, alltså jag hade ju, det här var ju en slump. Men att bryta mönstret, för jag tänker vad många som är i sån här, du vet, när man bara träffar typ samma typ.
Ja, och man drar åt sig.
Man drar åt sig. Mm. Man är som en svamp.
Ja.
Det sjuka är ju efter ett tag, alltså jag hatar ju de där killarna.
Ja.
Ryck upp det. Alltså ja. jag är ju inte så bra på att, alltså,
det är för mycket känslor.
För mycket känslor.
Ja, jag gillar inte alls det heller.
Det är ju jättehemskt, men de behöver någon annan. Det är inte jag.
Nej, jag håller med. Man vill ju ha stabilitet och trygghet.
Ja, men alltså, man kan ju men det är inte det är inte där. Så jag är bara så tacksam att det blev som det blev.
Ja. Nej, men jag har ju tänkt mycket på Anton som min relation senaste tiden också. Vi har ju haft, alltså historiskt sett har ju vi haft det ganska liksom bråkigt i perioder. Vi är ju båda ganska känsliga. Alltså, jag är mer känslosam, Anton är mer känslig liksom, och ganska lättkränkt ibland. Och det har varit...
Får jag säga en sak? Ni är väldigt lika.
Och det är så sjukt, för att många säger att ni är så olika, för att vi har så olika intressen kanske och sådär, men i grunden är vi ganska lika. Så att vi gick ju i parterapi, jag tror jag nämnt det i podden, när vi var som stormigast och såhär, ja, men jag visste ju, och Anton också, att så här, vi båda ville ju vara med varandra, men det tar ju för mycket energi, man kan inte hålla på och bråka och sådär. Ofta var vi ute mycket tillsammans, så vi har ju också väldigt kul, alltså, så vi gillar ju att gå ut med varandra, vi gillar varandras kompisar, och det är liksom, både gillar fest som intresse eller vad ska jag säga. Men det slutade ju ofta med liksom tårar från mig, och ja, men du vet, Anton gick och mumlade i något hörn och var gäng typ. Så det var ju inte bra, och då gick vi den där parterapin, och då så
sa ju hon massa bra saker. Och ibland när folk frågar mig, så, men vadå, har du gått i parter? För det är många som vill eller så, är nyfikna på det. För det finns ju något så här att säga, att alla behöver gå, det är jag inte säker på om alla behöver. Men ifall man, det handlar om kommunikation ju. Ifall man känner att man har problem med kommunikation kan det vara bra att gå det. Så jag har svårt ibland att säga så här, vad sa egentligen vår parterapeut? Alltså du vet, jag kommer inte ihåg riktigt. Men jag kommer ihåg en känsla som jag fick efter. Vad är det du kollar efter hela tiden? Jag kan inte prata för du sitter...
Jag var så törstig.
Alec Baldwin. Vad är
det? Ska slå
ner. Det känns som att du var så fruktansvärt ointresserad.
Nej,
av vad
jag
det
är verkligen
då.
Inte det. Det var bara att jag kände att det här var viktigt för mig.
Lyssnarna, jag sitter och försöker berätta här.
Nej,
och du sitter och kollar över axeln, kollar ner på golvet. Liksom. Du ställer glaset i fåtöljen.
Så, I'm back. Jag var bara törstig och det var tomt. Så...
Jaha, men du går och hämtar vatten då.
Vill du ha vatten?
Ja, men jag kan ta.
Jag tänkte, det var verkligen, det var mer
jag tyckte. Men jag kommer aldrig mer berätta. Nu kommer jag sitta tyst. Gå och hämta vatten.
Oh.
Djupt kränkt.
Du, tack Ullis.
Vart var jag? Bla 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 bla. Jag. Jo, jag kommer inte ihåg kanske jättespecifika saker som parterapeuten sa, men det som vi gick därifrån med var ju en känsla av, i alla fall hos mig då, att så här, jag tar med mig att jag inte alltid behöver säga allting jag tänker till Anton. Och det här har jag ju funderat mycket på sen dess. För att jag har ju haft en historia av att liksom tänka, antingen så har jag liksom haft dåligt samvete eller skuld med saker som jag har gjort eller kanske inte gjort. Att jag känner att han måste veta allting. Alltså att det kan vara så här, när jag var yngre, att jag satt i en killes knä. Alltså att jag kände mig som, men du vet, att jag måste berätta saker för Anton. För annars, jag vet inte, jag fick väl ångest annars. Eller liksom det, ja. Och det där var ju ganska taskigt, för att han ville ju inte veta, alltså han sa ju det också, men han behöver inte berätta allting. Liksom. Jag vill inte veta varenda liten så här, tanke som du har. Så. Utan jag hade liksom någon bild av då att man så här, ska berätta allting för sin partner. Så dels var det den grejen, men också berätta allting jag tänker i form av alltså, saker jag vill förändra på Anton. Så här, nu, alltså nästan som att jag hade ett manus för han, så här, nu när vi åker hem till min pappa då kan jag ju ställa de här frågorna eller liksom, men inte så att jag sa riktigt det, men att jag skulle rätta honom eller hade krav på hur han skulle vara och sådär, och det är ju liksom taskigt, för det känner ju han av, och ibland liksom, ja men sa jag ju saker rakt ut att, så, här, så när vi satt där och liksom diskuterade något bråk hos parterapeuten, så minns jag så tydligt just det, att hon så kollat mig och bara så här, men Hanna, du vet att du inte behöver berätta allting du tänker. Och det var så här, ja just det, behöver man ju faktiskt inte i en relation. Och sen var det ju andra saker som jag också tog med mig, som mycket handlar om att så här, du vet, jag tror jag nämnde det i podden, men att man går ju dit med så här, nu ska han få höra att han måste skärpa sig på något sätt med de här sakerna, och gå därifrån med att så här, vad är det jag gör? Vad är det jag liksom bidrar till i den här relationen? Liksom att man får mer ögonen på sig själv, och det där är ju så jätteklassiskt, liksom, ifall man vill förändra någonting i sin relation, börja med sig själv och så vidare.
Jag tror, vad jag känner igen det där du berättar hos många av mina andra kompisar, alltså tjejkompisar då. Framförallt alltså när man är sån person som du är också, nu tänker jag just det här när man ska rätta dem i det sociala. Du är så mån att alla ska må bra. Så att då blir det också att du ska då ta ansvar för Antons prestation också. I, så här, vad spelar det för roll om han sitter tyst på en middag. Alltså egentligen, vad gör det? Alltså jag tänker det där.
Och vad har det med mig att
göra? Vad har det med dig att göra? Jag menar, han är ju en underbar person. Alltså du behöver inte lägga dig i det. Men jag, det där har jag sett hos så många andra tjejkompisar också. Men också sen när jag ser på mig själv, det här som du berättar, jag känner ju inte alls igen mig.
Nej.
För jag har ju varit tvärtom. Jag kan säga att varför jag har gjort slut så många gånger, det är för att jag har inte sagt någonting.
Nej.
Och sen en dag säger jag orkar inte. Hej då. Alltså, det finns, det är någonstans på mitten man måste vara. För som du, man ska verkligen inte säga allt man tänker på hela tiden. Men det finns ju också, jag menar, Johan har ju alltid bett mig att så här dela med, eller när vi var yngre, så här, att jag skulle dela med mig mer av mig själv.
Mm.
Och vad jag liksom kände och tänkte. Alltså du vet, det var mycket som bara hölls inne.
Mm.
Så att, ja, motsatta problemet. Förstår du? Det var ju vårat problem.
Mm. Ja, men
eller
precis.
Ett av våra problem.
Ja, du var underkommunikativ, jag var överkommunikativ.
Ja, alltså, men verkligen. Det är liksom,
och det är väl någonstans där i mitten. Men det som jag tyckte var liksom, som har gjort att det blev bättre mellan oss, för nu tycker jag att det är så otroligt liksom, du säger att du är lycklig med Johan, och jag känner ju samma med Anton, liksom att det är tryggt och lugnt och liksom någonstans,
harmoniskt.
Ja, någonstans där jag hämtar energi och sådär, och mycket liksom, för att nå dit för mig var det att när man träffas så ung och är tjej och är som jag är liksom, mycket hos mig var att sätta relationen före mig själv hela tiden. Som jag tror liksom att många tjejer kanske gör. Att jag fick inte ha några hemligheter för Anton. Inte för att han någonsin krävde det av mig. Men för att jag krävde det av mig själv. Att relationen var så viktig. Och att jag skulle säga allt. För att det var... Ja, relationen var viktigare än alla mina hemligheter. Och alla mina som intressen. Och vem jag är på något sätt. Att jag liksom... Jag stod aldrig ensam, utan jag stod i relationen hela tiden.
Jag vet inte om du känner, men även fast vi var så unga, så blev ju Anton och Johan blev så symboliskt för framtiden.
Ja,
det var
verkligen.
Livet.
Mm.
Alltså det, vår relation var hela livet. Eller så här, det var vår framtid, ja. Typ. Inte vad vi ville göra, kanske. Det kommer andra. Alltså nu har det ju gått bra ändå. Men allting var, det var liksom etta på, högst upp på listan vad som var viktigt ungefär. Medan jag vet att... Tyvärr, men Johan, nej, men. Alltså när jag var 16, det var liksom hockey.
Ja, men det var ju det enda Anton ville. Ja. Alltså, så här, han var såhär, kär i den här tjejen.
Bara få se om det håller. Ja. Johan har ju sagt det, han bara, nej, men jag trodde väl inte att vi, du tog det som den kom. Han bara, tog det som den kom. Jag lade hela mitt tankeliv gick ut på vår relation. Och det är ju så här, så är det tror jag för många att vara just kvinna.
Mm.
Och det är så hemskt att man som ung lägger ner, alltså har så höga krav på sig själv, hur den här relationen ska vara, vad man får och inte får göra, måste vi göra slut, alltså den här tvivlet och liksom, medans de bara går igenom livet och bara, vad vill jag göra, jag vill spela hockey, sen ska jag plugga, sen ska jag...
Så, precis, ja, vad finns det för plugg, jag ska plugga, lalala. Och medans vi är då bara så, ja, jag får följa med, liksom att det blir den här mentaliteten. Nu säger jag inte att alla funkar så, men så var det mycket för mig
och mig med.
Och problemet är ju så här att man tror att man gör relationen någon slags tjänst i att vara så där, men det blir precis tvärtom, för att då orkar man ju inte till slut och man tappar bort sig själv och man liksom är avkall på sig själv för mycket.
Mm.
Så jag tycker att för mig har det varit så mycket att jag har försökt äga vem jag är. Mm. Alltså rent krasst så här, man har bara ett liv och jag har ju bara mig själv i slutändan. Det är jättekul att Anton vill vara tillsammans med mig och jag tycker att vi har det jättebra och att jag ser en tydlig framtid och sådär. Men i slutändan är det ju bara jag. Och jag tror att det kan låta ego kanske, men att som tjej våga tänka så mycket, mycket mer tror jag gör en så jävla gott. Och sen är det svårt när man är 16 förstås kanske. För att, det är ju... men jag vet inte vad jag riktigt vill komma med det här. Men för mig när jag liksom började inse att Anton står för sig. Han gör sitt, liksom. Låt säga i sociala situationer. Jag kan inte ta ansvar för vad han gör, liksom. Och det blir bättre ifall jag inte gör det heller, för då känner han sig fri och liksom inte bevakad, liksom. Och för mig, ifall jag bejakar mina intressen och funderar på vad jag vill göra, vilket Anton ofta hejar på, och det är också bra såklart, att han vill ju gärna att jag ska göra det, för då märker jag också att då finns det liksom inget agg mot han, eller liksom det blir, jag vet inte, det blir bara mycket, mycket bättre att jag får sitta och känna att jag sitter i förarsätet på något sätt, att jag inte bara åker med. För att jag hade en period när vi hade flyttat till Stockholm och jag pluggade och vi hade bott här några år, det jag liksom nästan bara vaknade upp en dag och var så, du har tvingat hit mig. Jag vet inte hur det hände. Hur hamnade jag här? Varför pluggade jag det här? Varför sitter jag på det här jobbet? Varför är jag ihop med dig? Varför? Det kändes som att jag bara hade åkt med.
Mm.
Att det var som att när perioden när förhållandet tappade liksom den här magin eller gnistan eller så. Men vem är man då? Hur kul är det att sitta där i passagerarsidan? Alltså, jag vet inte.
Och jag känner för mig, jag vill bara tacka. Alltså jag är så glad att jag var ihop med Machine Gun Kelly. För att jag fick ju också syn på mig själv där. Alltså det finns ju mycket fina sidor där också. Som jag har lärt när jag inte var tillsammans med Johan. Och som jag började embracea.
Mm.
Gud, jag är ganska härlig ändå. Mm. Och så här, det här är inte bara dåligt. Och jag tog ju med mig det sen in. Jag gick stoltare in för den jag var i relationen. Mm. Och det har gynnat mig och Johan så mycket. Mm. Och jag tror att Johan har också, det har han sagt så här att, alltså jag tror att det är så mycket roligare att vara tillsammans med mig nu också när jag är mer trygg med vem jag är.
Exakt.
Och vad jag står för och hur jag är. Mm. Mina dåliga och bra sidor eller vad det, alltså, och det tog så tid att få syn på det. Alltså jag vet inte, vad som var jag kanske.
Mm. Nej, och det, jag tror att
jag fick
det...
blomma med Machine Gun Kelly sen så.
Ja, och jag gjorde ju aldrig det. Jag fick Alec Baldwin och jag vi...
Jo, fast jag tror att det, man gör samma det... resa. Man gör samma resa.
Precis,
i jobbet eller vad
det är, exakt det jag skulle säga. För mig har ju varit i just jobbsituationer.
Det är väl lite bättre än att gå och träffa killar,
ja,
som ska få.
Jag vet inte om det är bättre eller sämre, alltså, men jag kanske hade behövt göra slut också ibland. Det kanske hade varit bäst. Jag vet inte, nu gjorde vi inte det. Det är svårt då. Men exakt, för i jobb har jag då kunnat fått sånt jävla självförtroende. Mm. Och
för den du är.
Precis.
Bara du.
Precis. Att få stå som mig utan i relation till Anton. Och det där minns jag var liksom väldigt viktigt för mig mellan att jag kanske var typ 25 och 30. Ja, men mellan att jag var 25 och 30, att jag då också har minnen av att jag vill inte liksom bli ihopkopplad med Anton. Jag var så jävla trött på det. Du vet, ifall jag var på ett nytt jobb eller så här. Jag kunde också bli irriterad ifall man med mina tjejkompisar, att de skulle ibland så här säga, men han har ju varit tillsammans med sin kille i 15 år. Alltså att det var, jag vet inte, att det fanns det här, jag är svårt att sätta finger på det, men att det är inte kul att aldrig få liksom bara vara den man är. Nej. Liksom, utan i relation till någon annan. Jag kollade på Min sanning med Bianca Kronlöf. Jag vill verkligen rekommendera det. Speciellt den biten då hon pratar om relationer, alltså sitt privatliv. Och så säger hon en sån otroligt fin sak, eller fin och stark och jättesorglig på samma gång. Om att det inte förrän någon är snäll mot en som man förstår när någon har varit dum.
Mm.
Och då pratar hon om, alltså, en tidigare relation hon har varit i. Och jämför den då med den relationen hon är i idag. Mm. Jag vet inte, det var bara, jag blev så berörd av det hon berättade. Om sin tidigare relation där det handlar om, ja.
Nej, för att jag brukar ju ofta säga till dig och om din och Antons relation. Mm. Att så här, då kan jag vara hård mot den.
Mm.
Och jag, så här, ibland så tänker jag ofta så att om ni hade varit så här. Så hade ju ni vetat, jag säger ofta så här, då hade du sett den på ett annat sätt. Då hade du sett hur snälla ni är mot varandra. Mm. Du kan ju ibland tycka, åh, vi bråkar så mycket. Men ni är ju så otroligt snälla mot varandra. Men det är svårt för dig att nästan se det. För du har ingenting heller att jämföra med.
Nej, precis.
Ja. Alltså,
men det som jag har att jämföra med är ju andras berättelser.
Ja.
Det är väl så nära jag kan komma i alla fall. Och till exempel det som Bianca då pratade om. Att så här, subtila... Alltså den subtila elakheten när någon, ja, men sakta men säkert
bryter ner en.
Och hon pratade om till exempel sin tidigare relation, att hon kunde få presenter av han. Och det är väldigt svårt att bli arg på någon som ger en present.
Mm.
Men det kunde vara liksom en klänning som inte alls var hennes stil.
Mm.
Det var ett sätt för han då att säga, jag vill inte att du klär dig i liksom tights och en stor skjorta. Eller förstår du? Alltså att det var, eller att hon pratade, det var otroligt. Alltså hon satte verkligen fingret på att man lever med någon som får en att känna att man har gjort fel. Alltså att hon levde med någon som, han är sur på mig för någonting. Och jag försöker liksom hitta, varför är han sur? Och det i sig gör att man ställer upp på saker man kanske inte vill.
Mm.
Till exempel i sexuella situationer också.
Mm.
Han vill att jag ska göra det här. Bara han blir liksom
nöjd.
Och,
han är sluta vara sur på mig. För jag har gjort någonting.
Precis. Och i stunden är det väl säkert så jävla svårt att se de där grejerna. Mm. För man är ju så kanske, man är förmodligen nerbruten och vet ju kanske inte så mycket annat. Och sen då att träffa någon.
Som behandlar en med respekt.
Som behandlar en med respekt. För ibland när jag hör sådana här historier, det finns ju mycket på TikTok eller på Instagram eller i media på olika sätt, från kvinnor som har levt i relationer som de upplever destruktiva. Så en liten del av mig kan vara så här, gud vad hemskt, men hur kan man hamna där? Eller liksom, alltså jag kan vara lite naiv kanske någon sekund och så här. Mm. Sen förstår man ju, ifall man älskar någon, ifall Anton skulle be mig alltså göra saker, alltså ifall det är klart att jag inte skulle vara så här, nej jag vill inte, för att jag älskar ju honom, jag vill ju bara att han ska vara glad.
Ja, men 100.
Och det är så jävla makt det man jag har säger, över, det är ett lotteri, i en relation.
Ja. Att vi träffat Johan och Anton som behandlar oss med respekt,
ja,
det är bara ett lotteri. Det är ingenting som vi ska klappa oss på axeln. Nej, på, men, alltså, för man kan hamna i vem som helst, alltså jag kan, alltså du vet, det är så lätt att se hur det där händer.
Ja,
hur det sakta liksom hamnar i någonting som inte är bra.
Mm.
Men det är så subtilt att känslan av att man är den som har gjort fel hela tiden blir liksom sanningen.
Mm.
Och att det är så det här är. Och att du måste hela tiden bevisa att liksom, ja, men försöka bevisa att du älskar honom på olika sätt.
Mm. Hon sa ju det också, för att till exempel om man tar sådana sexuella situationer. Hon sa ju ja till det. Alltså det är ju ett samtycke. Det är det som är så svårt att komma åt också. Hon ställde ju upp. Hon sa ju ja, men så att hon gav i sitt samtycke. Men hon upplever det ändå som en våldtäkt. För att hon gjorde ju någonting. Men, hon gjorde ju sån stor avkall på sig själv.
Svek sig själv. Ja. Men det är ju som man läser bland så här. Anna, jag vet, Magdalena Graf och hennes, den här mannen som hon träffar, och så, vi bråkar så mycket, men vi har ett otroligt make-up sex. Man bara, make-up sex? Nej, alltså, vad är det? Alltså, det är ju det där. Alltså, du vet så här att man...
Det är så destruktivt.
Det är det mest destruktiva. Alltså, att man pratar ens om sådana saker. Nej, nu för tiden.
Det där måste vi komma ifrån.
Ja, att det skulle vara så hett. Det är, alltså, snälla.
Det är som någon dålig 80-talsfilm. Alltså jag vet inte, det är irriterat.
Ja. Bråka för att sen slänga. Nej men, det är så märkligt för mig.
Mm. Ja, det där är så, ja, hemskt.
En kram, alltså, och förlåt.
Ja, nej, jag vet inte vad jag vill ha sagt med det här, gud vad man surrar. Men det är väl mer bara så här, jag tänkte mycket på vår relation och är glad att titta vem man är och våga liksom vara sin egen och inte bara i relation till relationen.
Öva vara sig själv, öva på att vara mamma. Vi övar på väldigt mycket.
Ja, vi gör ju det. Och snart kanske vi når
perfektion. Kanske du känns närmare.
Är det målet? Målet är väl övningen i sig.
Jag kommer ihåg att jag älskade Oprah Winfrey. Alltså när jag var liten kollade jag jättemycket på Oprah Winfrey. Och då kom jag ihåg ett avsnitt som har etsat sig fast i mig. Och tänk att jag var 12 år.
Asså. Men
det är inte förrän vi släpper tanken om perfektion så vi kan bli lyckliga.
Oh, det är sant.
Ja, jag vet. Och då, tänk att jag fick det så tidigt. Det är därför jag är så lycklig i livet.
Det är inte förrän vi... En sak jag lärde mig på Oprah var att man kunde onanera bort mensvärk. En psykolog var där och sa, have a little moment with yourself on your period.
Tänk vad mycket bra man ändå fick.
Nej, men otroligt. Det är tips. Onanera, det är så fullt på sundsvallska.
Jag behöver något för magen, ja. Och då är jag väldigt tacksam att Great Earth finns. Jag måste göra om det här behovstestet nu, för nu har jag haft stora magproblem. Mm. För vad är Great Earth då? Kan du berätta?
Jo, men det är ju behovanpassade vitaminer och mineraler utvecklade i Sverige för ditt välmående.
Ja, ja.
Och de har 35 års erfarenhet i branschen.
Ja. Och de har ju det här behovstestet då, där jag har fått att nej, du måste äta D-vitamin och C-vitamin, och det visste jag ju, men nu är det ändå, nu har jag ändå börjat gjort det då, men nu är det bara magen kvar. Alltså, förstår du? nu är det något kärl med magen. Så att jag ska gå in på behovstestet och bara se om det finns någonting på Great Earth som kan, alltså något kosttillskott som kan hjälpa min maghälsa. För det blir nästa steg för mig då.
Jag är ju på nytt född, eftersom Johan har gått på föräldraledighet. Alltså det är så mycket, alltså jag har ju fått så mycket tid. Jag har ju skaffat ett gymkort. Och också, då tycker jag att det här är en så bra del i de här hälsosamma nya rutinerna. Ja. Att du vet att man på varje morgon tar alltså de här behovsanpassade vitaminerna och mineralerna.
Ja, jag vet. Alltså det är en bra rutin föder andra goda rutiner, som man brukar säga.
Mm. Säger de det på Great Earth?
Ja, men ta den slogan och äg den. Vi har ju en rabattkod nu. Med surret 25 så får man 25% rabatt på en hel order på greatearth.se. Så jag tycker ni ska gå in och göra det behovstestet då. Så ser ni vad ni behöver för vitaminer och så använder ni koden surret 25.
Helt perfekt. Tack Great Earth.
Emma, Emma, Emma S. Emma S, du är tillbaks. Jag är så glad. Ni vet ju att jag är ju i alla fall pro sun protection. Men det är jag med, Nia. Men jag är inte det liksom. Första brännan för mig måste få vara lite intensiv. Sen blir det SPF.
Alltså deras Hydrating Sun Protection, det är en solskyddsserie som man både kan använda i ansikte och på kroppen. Och den är hudvårdande, den är vattenresistent och den skyddar både UVA och UVB-strålar.
Mm.
Och det är liksom hudvård och solskydd i ett, kan man säga.
Oh. Och jag gillar också doften. En mjuk doft av, är det kokos va? Ja, det är kokos som doftar.
Alltså det är en sån där mjuk kokosdoft. Ah, förstår ni vad jag menar då?
Den är inte så där, vissa kan ju dofta lite artificiellt.
Ja, nej, den är jättemjuk.
Och den är lätt att applicera också.
Man får inga breakouts eller någonting av den. Alltså, jag går i god.
Ja, så att det, och vi har ju en kod va? Så, som vi tycker att ni ska använda. Och det är surret 25. Då får ni 25% rabatt på emmas.com. Och den här gäller ju då på alla produkter i Hydrating Sun Protection-serien. Så använd koden surret 25 för att ni ska, jag tycker att ni ska bara testa den här då, Hydrating Sun Protection solskyddsserien.
Ja, det är verkligen så bra solskyddsfaktor för ansiktet. Jag rekommenderar verkligen.
Stort tack till Emma S som är ett svenskt hudvårdsmärke med effektiva produkter som ger synliga resultat. Tack MS.
Tack MS. Ska jag berätta någonting jättemysigt bara? Mm. Jag var bjuden på en
middag
i helg. Min kompis Stina fyllde 35 och hennes kille hade planerat en liten överraskning. Det skulle vara på restaurang.
Corona.
Ja, men på grund av det.
Så var ni 50 pers i en lägenhet.
Jag vet, jag skojar. Det behövde sägas. Fortsätt. Ja, men vi var verkligen inte 50 pers i en lägenhet.
Jag skojar.
På retumman. Verkligen. Jag skulle också berätta någonting härligt. Och då var han bara så här, men på grund av så här rådande omständigheter, men ni får komma hem till oss, liksom, vi överraskar Stina. Jag tänkte inte så mycket mer på det där. Ja, då kommer, och det är en överraskning, så vi kommer ju dit. Då möts vi av, alltså, serveringspersonal.
Nej men gud.
Champagnen flödar. Han har caterat från matbaren.
Oj.
Och också att han är så här, okej, Stina kommer snart, nu åker jag. Alltså, förstår du, det är bara vi tjejer.
Oh, han ville inte ha, han ville bara att hon skulle ha en härlig stund.
Han ville bara att hon skulle ha en fin stund.
Inte han i fokus.
Han är inte fokus.
Jag tänkte när du började berätta, då var jag lite såhär, det där med Machine Gun Kelly.
Nej, det är det jag menar. Om jag hade gjort något sådär för Johan, jag hade suttit på en tron längst upp. Han är det bra. Smakar maten bra. Det är jag som har bjudit på det här. Nej, han bara,
men jag har ju ordnat så mycket överraskningar till Anton. Hur tror du jag har betett mig då?
Everybody!
Ja, det är jag som jag drog ihop den här överraskningsresan.
Nej, han fint åker därifrån och vi liksom är för den flottaste, lyxigaste trerättersmiddagen.
Oh.
Och det var bara för att han ville göra Stina liksom glad.
Mm.
Jag vill grina. Tänker på
det. Där är jättefint.
För det är ju så fint och det behöver ju inte vara så där flott. Nej. Alltså du vet så här, men bara den tanken att man gör någonting så där för någon annan och som sagt, han var ju inte där för att samla några extra poäng eller visa upp sig själv. Nej. Utan det var bara för Stina.
Mm.
Det där borde jag lära mig av.
Mm.
Jag börjar gråta.
Jag tänker på, vet du, jag börjar gråta.
Jag tänkte på hur fin Anton är. Alltså med alltså nu när jag har haft så mycket på jobbet också. Mm. Alltså att han, det är så skönt att ha en kille med så litet ego.
Ja.
Alltså jag förstår ibland inte hur han... Eller jag förstår, alltså jag tycker att jag är älskvärd och så jag har ställt upp jättemycket men för han också.
Du är exakt lika älskvärd. Du är så, men du är så alltså, fin med
ja,
honom.
Men som nu när jag har varit lite under isen ändå. Så men bara nu i morse så fick jag ett fint sms av honom. Han är väldigt bra på att skriva till mig. Och, liksom, ja, men, och bara för att jag har skrivit att det var lite mycket nu.
Mm.
Så ringer han och säger, jag tänkte om du ville prata, berätta lite. Jag kan gå en promenad, kan du få bara berätta för mig? Alltså du vet att han... men så... Ja. Örat finns alltid där.
Men vet du varför också? Det där har han lärt sig av dig. Det, jo, det är det. Jag lovar. Mm. Det där, när jag hör det där är du. Som har, när jag vuxit upp ihop. Det är du som har lärt honom det där. Det vet jag.
Ja. Jo, det är du. Och så nu så skrev jag, fått in ett roligt samarbete här i podden som vi hade hoppats på. Och det är också så kul då att det är så hemskt att en podd har skrivit om sina pojkvänner. Men
de är så stolta.
Ja, men de är så stolta. Alltså, jag känner direkt när det går bra i podden. Eller så här, vi slår lyssnarrekord. Så här, vi vill ju direkt säga att Anton kommer. För de är så här, gud vad duktig han är. Och så här, kör hårt nu.
Men det är så mysigt också. För att det finns inte så många andra man kan säga det till heller. Ska jag skicka runt mina kompisar? Jag bryr mig väl inte om det. Eller så här,
ja, men så, och det krävs ju någonting annat. Det är inte så att man själv... prata med sina kompisar, hur gick det att sälja det här idag? Nej. På ditt jobb? Alltså man, jag vet inte, där krävs det ju någonting annat, att man ska vara lika intresserad tillbaka. Mm. Men med en skille så är det ju...
Nej, men vad fint.
Ja, men jag vet inte.
Men jag, där är jag ändå. Det är så fint, för där ser man hur mycket du, tror jag. Alltså vad man lär varandra också.
Mm.
För med mig är det där du.
Mm. Jag hoppas verkligen att...
Och du är likadan med honom.
Ja, men att Nisse också, alltså jag tänker hur vilken typ av familjekultur jag vill ha, så är det ju så här, jag visste ju alltid när jag var liten att om det gjorde ont i magen,
kunde du säga det.
Alltså då visste jag mamma kommer ta bort det.
Mm.
Sen var det jobbigt då hon inte kunde göra det när det varit andra problem när man varit äldre. Men
att man lär kanske att prata.
Ja.
Och att det ska ut.
Ja, för det... Och det kanske, den typen av kultur kanske inte Anton riktigt kommer. Jag vet inte riktigt. Men det är ju fint då ifall han är så som mot mig, så vet jag att han kan vara en sån pappa mot Nisse.
Mm.
Och det känns tryggt. Hörrni. Ja, det var tårar i dagens avsnitt ändå. Killar, hörrni. Ibland.
Och det var alltså Machine Gun Kelly och Alec Baldwin.
Ah, jag dör. Alec Baldwin, typiskt mig också blir kär i någon sån fake spanjorska. Så de har haft ett tufft år, de.
Ja, det har de verkligen.
Mm. Men
som du var.
Ja, det är fast. Hörrni, vi är så glada att ni lyssnar. Vi säger det varje vecka och vi menar det.
Och vad kul verkligen det var med stilavsnittet. Jag kände att jag vill göra ett i månaden.
Ja, det var jättekul. Vi hann ju faktiskt inte säga allting. Och vi var så stressade och jag var på lite dåligt humör, som det kanske hördes i podden.
Nej, jag var glad när jag lyssnade. För jag trodde det här avsnittet på riktigt skulle bli en katastrof. För humören inte var bra. Men det är bra att man har någon som klipper.
Ja.
För det lät som helt okej.
Ja, verkligen. Men det var lite, jag är lite sur. Folk tror liksom att jag skulle tycka att det var dåligt och fult att åldras. Alltså du vet, vissa förenklar det där avsnittet.
Alltså, jag var ju också kränkt. Det var någon som trodde att jag hade sagt att det inte syntes när du hade gjort botox. Det jag menar var att det var ingen skillnad för mig.
Nej, precis. För att det är inte så att du tror att botox ska... För meningen är att det inte ska synas,
ja,
ju.
Ja, då var jag också kränkt. Och sen var det en annan sak som var jättekul. Det är så många som har rört sig till mig och bara... Så här, att de är så glada att jag stod för ett ideal av att åldras. Men det är ju det, för jag tänker att vi premieras ju som tycker, eller?
Ja. Det är väl så här, det är väl det finaste man kan göra, att vara naturlig. Alltså det är dåligt att göra botox. Ja, för, alltså,
men det var så intressant. Då var att, jag tänkte mer då att då, för i det sammanhanget jag är, de som jag umgås med, så är ju den naturliga skönheten ändå någon typ
ja,
av status.
Ja, det är väl i min med.
Ja, men det menar, då inser jag också att det finns i andra kanske gänggrupper, kompiskonstellationer, är det kanske mer så här att där är idealet att man faktiskt gör saker. Alla gör saker. Alla gör botox kanske.
Mm-hmm.
Eller fillers.
Mm. Ja, jag tycker inte att det är så, alltså, det jag menade var, ska vara det här bråket igen.
Nej, men vadå?
Nej, men alltså, det jag ville problematisera, det är klart att det som är uppatt, alltså hög status, är ju vara naturligt vacker. Oavsett vilka gäng man rör sig, så att vara naturligt vacker är ju liksom det absolut bästa du kan vara.
Mm.
Det är som, normen är ju inte så här att, absolut, normen kan vara att man gör botox och så, men som vi säger, det ska ju inte synas.
Nej.
Det är lika med att det naturliga är idealet. Och det som jag ville då problematisera är väl liksom, vilket löket ord då, men att det är klart att jag också tycker att det är jättefint att åldras och att jag vill ju vara så pass bekväm med rynkor. Liksom. Så att folk tycker liksom att vad bra ni är att du tycker att det är fint att åldras. Va? Det är väl klart att jag också tycker det.
Ja, det är ju verkligen. Det är ju så här. Och det sa du ju på den också.
Ja, men jag förstår inte hur det kunde bli så här. Liksom, att jag skulle sitta och förespråka botox.
Det gjorde klart
att
du inte.
Nej, men jag, det, nu har det kanske varit tre personer jag har sett liksom, skriva det här. Men att jag ändå... Så här är jag suttit vid telefonen. Ska jag behöva förklara mig? Jag menar ju att det naturliga är ju ett ideal redan.
Mm.
Kan jag vara tydlig nu? Är det någon, alltså, missar folk min poäng här nu? Precis på samma sätt som att
och jag vet inte om jag... Och för mig var, och det jag sa var väl att jag menade det knappt som ett ideal. Jag känner bara att kan jag få åldras?
Ja. Och kan jag få barn och ha en pung på magen utan att jag ska känna att jag måste göra någonting åt den?
Och så var det så kul, för det var jättemånga som skrev till mig och bara, du vet, när vi pratar om det här i vårt tjejgäng, vi bråkar så mycket. Och det tycker jag är tecknet på hur faktiskt det är omöjligt att göra rätt.
Det är verkligen,
om alla, alltså du vet, man sitter med alla, sitter i sina gäng och diskuterar det här hetskt. För det blir aldrig rätt.
Nej.
Det går inte att prata om knappt.
Nej. Det är så, för det är ju så personligt kanske. Det är kanske det liksom, att det blir så nära.
Och jag,
för jag känner ju att det är pinsamt att jag har gjort botox, förstår du? Jag tycker
och
att
jag
det känns
känner
att jag är dålig är ju liksom en grundkänsla i det.
Och det är för det är därför jag tycker det är så hemskt att sitta där jag säger. För jag tänker att så fort jag säger att jag inte gör botox eller vill ha planer att göra det, så blir det som att jag aktivt säger att det du har gjort är fel ju.
Mm.
Och det menar inte jag.
Nej.
Utan det här, alltså det är så hemskt, för då blir det som en kritik nästan.
Men det här är som när man pratar om barn också.
Exakt, det är exakt samma sak.
Så här, jag samsover. Du samsover inte. Då när jag säger så här, ja, men jag tycker samsovning är bra. Indirekt, jag säger att sova i egen säng, det är dåligt.
Ja, exakt så är det. Vi har det inte lätt, vi tjejer.
Nej. Vi kämpar och kämpar. Men det är en övning.
Ja, det är en övning. Åh, ska vi säga tack och hej för idag?
Den som inte har det lätt är ju Britney Spears. Oh, ja. Vi kan prata om det nästa vecka. Tack hörni.
Tack. Puss och kram.
Vi tycker om er.
Vi tycker om er och vi syns nästa vecka. Puss, puss.
Puss, puss.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.